P3, Sveriges Radio.
Krim, hösten 1854. En vängestalt med en oljelampa i ena handen böjer sig över den skadade soldaten och lägger en svalkande handflata på hans panna. Hennes milda leende ansikte lyses upp av lågans mjukt fladdrande sken innan hon änglalikt skrider vidare till nästa patient.
Nej, men du Pablo, bryt. Den där grejen har vi hört så himla många gånger. Testa med något nytt.
Okej. Så här då. Krim, hösten 1854. Över fältsjukhusets ruttna brädgolv hastar en lång, smärt kvinna med ett bestämt uttryck i ansiktet. Hon muttrar ogillande när hon passerar en stinkande latrintunna, men hinner inte ropa ut orden om att den ska tömmas av det snaraste. Viktigare är än den kallar. Sjukhuset måste förberedas för en hel last med skadade män och de har bara fått en halvtimmes förvarning. Nu gäller det att vässa organisationsförmågan. Medan hon skyndar fram arbetar hjärnan febrilt fram en handlingsplan. Över 500 rena bäddar behöver ordnas. En prioriteringsplan över vilka skador som ska behandlas först måste göras. Och material för att rengöra sår ska plockas fram. Efter en stunds kalkylerande är planen klar. Det har bara gått en vecka sedan hon anlände till Krim. Men Florence Nightingale har redan visat prov på en enastående kompetens. Här finns ingen tid att söla med svala händer mot febriga pannor. Liv ska räddas. Och hela det kilometerlånga fältsjukhuset måste omorganiseras. I grunden. Var det bra så där eller?
Ja, men det tycker jag.
Okej, soft.
Det här är berättelsen om Florence Nightingale. Sjuksköterskan med en vilja av järn som räddade tusentals soldatliv under de blodiga striderna i Krimkriget. Men vars främsta insats var att radikalt stöpa om grunden för allt vad sjukvård hette.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
En djupt troende kristen som Florence Nightingale skulle kunna tro att det är rakt ner i helvetet hon har stigit när hon anländer till Scutari på hösten år 1854. För fältsjukhuset på den brittiska sidan i Krimkriget är omvärvt av en förfärlig stank av ruttnande kroppsdelar, latrin och skräck. Och på det smutsiga golvet ligger långa rader av män som verkar ha dömts till att plågas ihjäl under infernaliska kval. Vem som helst som inte tvingats dit skulle förmodligen ha ryggat tillbaka, vänt på klacken och kastat sig på första bästa båt hem. Kanske efter att ha kräkts rakt ut. Men Florence Nightingale är inte vem som helst. Hon noterar säkerligen allt lidande och den vidriga odören som attackerar hennes näsa, men låter inte det bekomma henne. Hon har kämpat länge för att få chansen att visa vad hon går för. Nu har hon äntligen fått den och tänker inte låta något stoppa henne. Den 34-åriga Florence Nightingale leder en expedition av runt 40 kvinnor. Och de har rest till Scutari, strax utanför Konstantinopel, för att rädda liv. Hennes hemland Storbritannien utkämpar det som kallas för Krimkriget mot Ryssland. Och läget för de brittiska soldaterna är bedrövligt. Fältsjukhusen är snarare bårhus än vårdinrättningar. Och antalet sjuksköterskor innan Florence Nightingale anländer är noll. Soldaterna som såras i strid tas till sjukstugorna. Och där består den så kallade vården av att supa ner sig och få skadade kroppsdelar som går att amputera avsågade med en bågsåg. Närmare hälften av patienterna slutar sina dagar i en namnlös, hastigt grävd grav. Vid mitten av 1800-talet finns ännu inte den moderna militärsjukvården och inte heller någon civil sjukvård att tala om. Men när Florence Nightingale är färdig med sin insats i Krimkriget kommer något helt nytt ha fötts. Det är inte bara på sjukvårdsområdet som något stort är på väg att hända. Redan innan Florence Nightingale kliver i land i Scutari tänds en ny stjärna på kändishimlen. Inom kort kommer hennes namn vara på allas läppar och hela Storbritannien frågar sig: vem är egentligen den änglalika damen med lampan som folk säger kan bota soldaternas krämpor med sin blotta närvaro? Men kändiskapet, det är det sista som Florence Nightingale själv är ute efter. Allt hon vill är att få arbeta, i fred. Hon är nämligen en verklig särling. En nitisk arbetsmyra med helt andra principer i livet än de flesta. Det har alla som känner henne räknat ut för länge sedan. Och de har försökt att få henne på andra tankar. Men det har de inget för. Florence Nightingale går sin egen väg. Kvinnan som ska bli en av världens mest ikoniska gestalter föds år 1820 som den andra dottern i en rik engelsk familj. Men trots att hon är yngst är hon alltid ett steg före sin stora syster, Partenope. Båda döttrarna är döpta efter de städer de är födda i. Partenope är det grekiska namnet på Neapel. Och Florens kom förstås till världen i renässansens huvudstad Florens i norra Italien. Nightingale-döttrarna är alltså beresta redan som nyfödda.
Föräldrarna var ute på sin treåriga bröllopsresa runt Europa.
Det här är Åsa Moberg, författare till boken Hon var ingen Florence Nightingale, människan bakom myten.
De var ett förmöget par där mamman hette Francis Smith Novogift och pappan hette William Edward Nightingale. Han hade ärvt namnet Nightingale tillsammans med en jätteförmögenhet.
Men det är inte helt okomplicerat. Relationen mellan makarna Nightingale är slitig. Pappa William kommer från en ganska nyrik släkt och mamma Frances från en gammal anrik familj som tycker att hennes man inte duger. Och Williams förmögenhet är också villkorad. Han har fått sina pengar av en barnlös släkting som har skrivit in i sitt testamente att de bara får gå vidare till en manlig arvinge. Paret Nightingale har ingen son, bara två döttrar. Det innebär att flickorna inte kommer få en krona när föräldrarna dör.
Det gör att det blir extra viktigt att hitta en partner för de här två flickorna. Det var familjens två barn, det skulle inte bli fler för mamman klarade bara två förlossningar. Verkar som de var mycket svåra och då kunde de bli ställda på bar backe om pappan dog. Så att mamman la verkligen hela sin energi på att få de här döttrarna bortgifta.
Men när Florence växer upp lever familjen i ett överflöd som få andra på hennes tid gör. Och familjen är inte bara förmögen. De tillhör också den radikala intellektuella gräddan i Storbritannien. William Nightingale har nya idéer och ett stort intellektuellt nätverk. I hans krets finns tongivande tänkare som Charles Darwin och Ada Lovelace, matematiker och skapare av världens första datoralgoritm. Självklart ska hans döttrar få en riktig utbildning. Florence har först en guvernant, en sträng lärare i hemmet. Men när hon är i 10-årsåldern tar pappa William själv över lärarrollen. Och den unga Florence har verkligt läshuvud, faktiskt mer än så. Hon är i stort sett ett riktigt snille. Latin, grekiska och flera andra språk är grundstenar i utbildningen. Och när Florence är 8 kan hon skriva brev till sin mamma på god franska. Som 16-åring översätter hon Homeros och Platon, men hon är inte bara en språkbegåvning. Matematik är nästan en ännu starkare gren, och det dröjer inte länge när hon slår sin pappa på fingrarna på mattelektionerna. Hon är så vass att hon får ge privatlektioner åt sina manliga släktingar, fast det talas det tyst om. Det kan ju inte komma ut att en flicka undervisar pojkar i något så logiskt och manligt som matematik. För flickor ska inte visa sig på styva linan i det viktorianska England. Nog för att de kan få en utbildning om någon nu envisas med det, men att sen använda den till något, glöm det. Överklasskvinnor som Florence Nightingale ska ägna sina liv åt att först förlovas med en passande man, sen vara gift med sagda man och föda barn, samt vara prydnad i hemmet åt honom. Mellan varven ska hon hålla på med välgörenhet, hjälpa släktingar som har lite knackigt och besöka traktens fattiga.
Det vill vi ju inte tala om i Sverige idag. Vi låtsas som att det här med att kvinnor är helt förtryckta och lever i en helt annan värld med ett helt annat juridiskt ramverk kring sina liv, att det skulle vara något som vi aldrig har befattat oss med. Men det var så överallt. Kvinnors försörjning var helt knuten till det privata. Det fanns inget offentligt sätt för en kvinna att försörja sig. Äktenskap var försörjningsinrättningen.
Men Florence Nightingale är redan tidigt övertygad om att hon är ämnad för något helt annat än att brodera och planera släktträffar. Den unga flickan vill ägna livet åt att läsa, tänka och arbeta. Något som är i princip helt otänkbart för en kvinna från en fin familj. Hon är medveten om att det inte kommer bli helt enkelt. Men år 1837, när Florence är 17 år, upplever hon något som förändrar allt för henne och som stakar ut hennes väg i livet. 1800-talets Europa är en bubblande plats, på startsträckan till en av historiens största förändringsprocesser. I Storbritannien växer industrierna så det knakar, och politiken försöker hänga med. Men på många sätt är det fortfarande den gamla världens ordning som råder. Monarkin hänger kvar, även om parlamentarismen spirar i flera länder. Och klassskillnaderna blir tydligare när den nya arbetarklassen tar plats i de svällande städerna. I strida strömmar flyttar de fattiga till städerna för att söka sig till de nya jobben i fabrikerna. Men det är farliga jobb och arbetsskadorna är många. Tvätterskor skollar sig i tvätteriernas kokande kittlar och textilarbetare förlorar fingrar, händer och armar i maskinerna på väverierna. Män får fötter krossade och ryggar knäckta i den växande tunga industrin. Och barn får livsfarliga lungsjukdomar i gruvornas vindlande gångar. På hemmaplan är det också ursligt. Sjukdomar som fläcktyfus, kolera och tuberkulos grasserar i de trångbodda och brandfarliga arbetarkvarteren. Och sjukvården är inte vad en 2000-talsmänniska är van vid.
Nej, alltså sjukvård i den bemärkelsen som vi lägger i ordet idag finns inte. Om man var sjuk så undvek man att hamna på sjukhus, för att sjukhusen var fruktansvärda bakteriehärdar och smutsställen. Det fanns ingen antibiotika, det fanns ingen hygienuppfattning, det fanns inte rinnande vatten. Det var bara de fattigaste som hamnade på sjukhus, ofta inte de heller, för att de dog hemma, för att blev man sjuk så... Alltså många sjukdomar som vi idag betraktar som harmlösa dog ju folk av.
Att smittor kan spridas från människa till människa är man förstås på det klara med. Men kunskap om bakterier och hur de överförs är ännu inte allmän gods. Och moderna botemedel existerar inte i mitten av 1800-talet. Åderlåtning med blodiglar används fortfarande för att försöka bota bland annat febersjukdomar. Antibiotika, eller för den delen effektiva smärtlindrande medel, finns inte för vanligt folk. Den smärtlindring som erbjuds och som används flitigt är alkoholen. Sjukvårdsinrättningarna är spritdränkta ställen.
Lukterna var ju nog helt ofattbart hemska. Och för att överleva det här så dränkte folk allting i alkohol. Och även att vattnet var så farligt ofta, så att alkohol var enda man kunde dricka utan risk för att bli förgiftad. Och om många är sängrena och många är berusade så blir det lite åt bordellhållet.
Så om en fin överklassfröken helt plötsligt fick för sig att det är hennes kall att bli sjuksyster, skulle hennes föräldrar knappast jubla. Och det är knappast troligt att en fin överklassfröken överhuvudtaget skulle tänka sådana befängda tankar. Om hon inte heter Florence Nightingale, vill säga.
England 1837. Dagboken ligger uppslagen vid skrivbordet och bläcket i morgonens notering har knappt hunnit torka. Det är en upprymd tonåring som har tagit sig tid att skriva ner det som nyss har hänt med prydlig symmetrisk skrivstil. Gud talade till mig på morgonen, står det. Guds budskap snurrar runt i Florens huvud. Hon måste utföra hans verk, göra gott här i världen. Även om det betyder att hon måste dedikera hela sitt liv till uppgiften. Den viktigaste av dem alla, att vårda och bota. Sköta de sjuka och lindra plågorna för de döende. Göra världen till en bättre plats, en patient i taget. Hon nickar för sig själv så att de mörka hårlockarna dansar runt huvudet. Det sjuksköterska yrket som Gud har utsett till hennes livsgärning, det är Florence säker på. Och ingenting får stå i vägen.
Det är alltså bestämt från högsta ort vad som ska bli Florens stora livsuppgift. Men kallet från Gud sammanfaller praktiskt nog med det som hon själv har bespetsat sig på i livet. Florence Nightingale är inte obekant med misären som råder i samhället. Trots att, eller kanske just på grund av att hon är en ung kvinna från samhällets övre skikt, möter hon fattigdomen när hon tas med ut på välgörenhetsinsatser. Florence Nightingale ser tidigt att det inte räcker med punktinsatser från rika familjer. Något annat måste till för att armodet ska kunna bekämpas. Och hon tänker vara en del av det. Men det kräver att hon kastar av sig rollen som blivande societetsdam och sätter sig upp mot allt som förväntas av henne. Det är inte en lätt uppgift. Men kanske hjälper att hon faktiskt är kallad av Gud.
Florence var väldigt religiös. Hon var säker på att Guds vilja var det som styrde världen. Och att ha en auktoritet bakom sig, det måste ha varit en stor hjälp för alla människor som hävdade avvikande idéer och kunde hävda att de hade Gud på sin sida. De måste ju ha fått den extra styrka som behövdes. Det behövs någonstans att hämta kraft och att komma över allt motstånd och den här familjekonflikten som det ju blev.
Gud säger alltså, bli sjuksköterska. Men frågan är om Gud har tagit sig en titt på hur verkligheten egentligen ser ut. För det han i själva verket säger åt Florence Nightingale är att hon måste skapa ett nytt yrke. Ett helt nytt system som hon kan verka i. För sjuksköterskeyrket existerar ju inte. Och så måste hon alltså slå sig loss från de sociala bojorna och från familjen. Som för tillfället gör sitt allra bästa för att kväva den frihetstörstande yngsta dottern. Mamma Frances Nightingale gör allt hon kan för att Florence ska bli en respektabel ung dam och få ett gott liv. Eller i alla fall det som mamman tycker är ett gott liv. Men tillvaron är en instängd, liten värld där middagsbjudningar och pliktvisiter och släktingar utgör en stor del. Familjen Nightingales liv skulle kunna platsa i en roman av Jane Austen om mammor vars främsta livsuppgift är att prata om sina mostrar och fastrar och försöka få sina döttrar bortgifta till rätt man. Och för hennes mamma är det ju livets mening. Men Florence håller på att tyna bort av uttråkning. Hon fick sitt första kall från Gud som 17-åring. Och efter det rinner åren iväg utan att hon får göra det hon drömmer om. Istället tvingas hon på släktträffar och får sköta delar av hushållet. Men i smyg håller hon på med något helt annat.
Hennes föräldrar, de hade ju vänner i Amerika, de hade vänner i Italien. Det var mycket mer internationellt än man föreställer sig. Och bland annat så umgicks de med en tysk ambassadör. Och han var mycket intresserad av sjukvårdsfrågor. Och när han märkte Florence, den unga tonåringens intresse för detta då, så rekommenderade han hennes skrifter som hon kunde läsa. Men hon läste dem i smyg. Hon steg upp före resten av familjen och smygläser statliga utredningar och årsberättelser från katolska sjukvårdsinrättningar. Och så småningom verkar hela bekantskapskretsen ha fattat hur intresserad hon var. Så alla försåg henne med utredningar och material. Så att hon skaffade sig liksom en gedigen sjukvårdsbyråkratisk grund att stå på.
Florence fyller anteckningsbok efter anteckningsbok med tabeller och jämförelser. Och så drömmer hon om att få utbilda sig på riktigt. Men det finns inget ställe i England som kan erbjuda en utbildning. Och på de flesta andra ställen i Europa är skolorna av fel sort. Det som skulle kunna jämföras med sjuksköterskeyrket har nämligen tidigare bedrivits av nunnor. Och de är ju katoliker, vilket betyder att en protestant som Florence Nightingale inte kan bli en av dem. Klyftan mellan protestantism och katolicism är stor i mitten av 1800-talet, när många fortfarande är djupt troende. Men det finns ett ställe som skulle kunna passa. I närheten av Düsseldorf finns en sjuksköterskeutbildning som drivs av protestanter. Dit vill Florence. Men bromsklossarna smäller till direkt.
Alltså mamman och systern var väldigt upprörda över den här... Alltså det är ju ungefär som om man tänker sig idag att en ung kvinna skulle säga jag vill bli prostituerad och nu ska jag åka på en utbildning för det. Det är inget som föräldrar och stora syskon applåderar. Och, så de, men hur skulle de stoppa det? De valde ju då olika strategier. Argument hjälpte väldigt dåligt och då blev de sjuka. Och när det drog ihop sig till att hon verkligen skulle åka på den 3 månaders utbildning som var den längsta och mest avancerade utbildning som fanns för sjuksköterskor, då blev partenopet så dåligt så då tvingade mamman henne att stanna hemma ett halvår och vårda henne. Det var väl någon slags... Då skulle hon äntligen fatta att det här går inte.
Till slut är Florence verkligen utled på livet och börjar ge upp hoppet. Det går så långt att hon får ett sammanbrott på hösten år 1847. Och det blir början till den stora vändningen. Över hela Europa har järnvägen växt fram som ett stort nät av räls och syllar. Och tågen, som dras av moderna starka ånglok, kan tuffa fram i 80, 90, till och med 100 km i timmen om förhållanden är optimala. Det är industrierna som knuffar på utbyggnaden av järnvägen, men passagerartrafiken kommer snabbt igång. På 1840-talet kan man resa från London till Rom på ungefär en vecka. Och har man första klassbiljett är resan hyfsat bekväm, om än lite skakig. Så det är en deprimerad och kanske lite vimmelkantig Florence Nightingale som år 1847 anländer till Rom. Hon har blivit medbjuden av 2 av sina goda vänner, ett respekterat äkta par, och resan gör henne gott. Både för att hon får njuta av Roms hisnande kulturutbud och för att hon får pausa lite från sina krävande familjemedlemmar. Men hon träffar också någon som kommer att spela en avgörande roll i hennes liv.
Då träffade hon bland annat krigsministern i Storbritannien, Sidney Herbert, och hans fru Elizabeth Herbert.
Ett viktigt steg i taget. Själv vet hon inte om det, men Florence Nightingale är nära det stora genombrottet. Och snart är det dags för den viktigaste pusselbiten av dem alla.
Diakonianstalten i Kaiserswerth, Tyskland 1851. Med beslutsam min kliver Florence Nightingale upp mot huvudbyggnadens entrédörr. Bakom den massiva tegelfasaden ligger hennes framtid. Hittills har andra skött allting åt henne. Inte ett uns av praktisk kunskap har hon fått under sitt liv. Hon kan inte se skillnad på med tyg i linne eller bomull. Än mindre tvätta sitt eget hår. Och den enda erfarenhet hon har av sjukvårdsarbete är att ta hand om familjen när hon drabbades av influensa en gång. Hon sväljer det lilla stråket av oro som fladdrar till i halsen. Rätta till skeletten och rikta blicken framåt. Här ska hon få verktygen som behövs. Bekanta sig med allt från sänglinne och bäddning till omläggning av sår och hur man bäst lindar en trasig led. I bakhuvudet ekar mammans och systers vädjanden om att hon ska ge upp sina drömmar. Men framför henne väntar det hon är kallad till av Gud Fader själv. Så tar hon steget över tröskeln, in genom porten.
Till slut får den envisa Florence Nightingale som hon vill. År 1850 lyckas hon ta sig till Kaiserswerth diakonianstalt, den där sjuksköterskeskolan utanför Düsseldorf som hon har drömt om, och tillbringa 3 månader där. Sjukvårdsutbildningen håller inte direkt toppklass enligt den självlärda Florence, men det är ett andningshål och en inspiration. Men vägen till Kaiserswerth har varit lång, och Florence har inte bara behövt stångas mot sin mamma. Att få bli en yrkeskvinna kräver också andra uppoffringar. Florence Nightingale är en stilig ung dam. Hon saknar inte friare. Ingen önskar mer än hennes mamma att hon ska tacka ja till en man med tjock plånbok och fin stamtavla. Och en sån har hon i Richard Monckton Miles. Han är precis som Florence en intelligent, beläst person med vidsynta idéer om livet. Så vidsynt är han faktiskt att han har norra Europas största pornografiska bibliotek med verk av Marquis de Sade som främsta specialitet. Men just porrsamlingen är nog inte det som intresserar Florence. Hon vet förmodligen inte ens att den finns. Hon och Richard möts på andra nivåer. De har liknande idéer om social rättvisa och andra moralfrågor och blir nära vänner. I många år träffas de regelbundet. Och Richard vill mer än att bara vara goda vänner och själsfränder. Men till mamma Frances förtret har Florence lite annan syn på äktenskapet än de flesta andra.
Äktenskapet var en försörjningsinrättning. Därför var det inte aktuellt. De flesta kvinnor funderade inte ens på om de skulle låta bli att gifta sig. Men hon fick från 32 års ålder, tror jag, sin pappas ekonomiska stöd. Hon fick 500 pund om året. Det var en generöst stöd. Det andra med äktenskapet, det var ju det här med det sociala, alltså sällskapslivet. Tungt och krävande. Man skulle administrera personalen, det här pigsystemet, alltså betjänter och tjänarinnor. Det var ju en administrativ apparat som hennes mamma, tror jag, måste ha varit väldigt road av, för att annars kunde man ju inte ägna sig åt det med den frenesin.
Trots att Richard är en man som kittlar Florence intellekt och som hon dessutom kanske älskar, är ett giftermål otänkbart. Så när Richard friar till henne blir svaret ett bestämt nej. Själv skriver hon så här om frieriet.
Det skulle vara outhärdligt för mig att naglas fast i en fortsättning. En ännu värre version av mitt nuvarande liv utan hopp om något annat. Att frivilligt avsäga mig möjligheten att någonsin kunna gripa chansen att skapa mig ett sant och rikt liv skulle för mig förefalla likvärdigt med självmord.
Florence Nightingale går långt i sina tankar om att kvinnor ska kunna förverkliga sig själva. Senare i livet argumenterar hon för att kvinnors främsta uppgift i livet inte är att föda barn, utan att även mödrar ska få möjlighet att utbilda sig, arbeta och sätta annat än familjen i främsta rummet. Det borde finnas barnkrubbor, tycker hon, alltså motsvarande förskolor, där barnen kan vara på dagarna så att mammor kan ägna sig åt annat. Det här låter i modern tid som självklarheter, men på 1800-talet är det väldigt radikala tankar. En kvinna kan inte välja både familj och karriär. Florence Nightingale måste stänga dörren till äktenskap och kärlek för att kunna följa sin inre kompass. Den som Gud har pekat ut riktningen för. Hennes stora kärlek i livet kommer inte bli till en människa, utan något annat. Jobbet. Utbildningen på Kaiserswerth är på basnivå. Men tillsammans med all den kunskap som Florence läser sig till och inhämtar när hon reser till så många vårdinrättningar hon bara kan över hela Europa, är hon tveklöst den mest utbildade på sjuksköterskeområdet i Storbritannien. Faktum är att hon är den enda sjuksköterskan i hela landet.
Alltså, när hon kommer tillbaka så är hon ju då, idag skulle vi säga, en akademiskt utbildad sjuksköterska. Eftersom hon hade hela den filosofiska och matematiska universitetsutbildningen som hon hade fått av sin pappa i hemundervisning. Och dessutom var hon väldigt språkutbildad och hade alla möjliga internationella kontakter. Så hon var en mycket högt kvalificerad sjukvårdsledare.
Efter Kaiserswerth, i början av 1850-talet, börjar hon jobba på ett privat sjukhem för äldre, rika damer. Men där ska hon inte bli kvar länge. För det börjar bullra oroväckande i utkanten av Europa. Och snart kommer krigstrummorna att ljuda österifrån. Och trots att Florence är kvinna, och därmed inte en potentiell soldat, kommer hon hamna mitt i händelsernas centrum. På en nästips avstånd från krigets allra värsta sida. Det finns några stora maktspelare i Europa på 1800-talet. I väst Frankrike och Storbritannien. I sydöstra hörnet ungefär där Turkiet ligger idag finns Osmanska riket. Ett stort imperium som under 1800-talet verkligen är på dekis och håller på att falla sönder. Något som den fjärde jätten girigt beskådar. Ryssland. Den ryska kejsaren har länge velat plocka russinen ur den osmanska kakan och har försökt att få med Västeuropa på sin planhalva. Storbritannien och Frankrike har däremot tvekat och håller emot. De är inte så sugna på att Ryssland ska växa sig större. Och när en konflikt blossar upp i Mellanöstern, som till stora delar kontrolleras av Osmanska riket, blir det stor bråk. Ryssland skickar trupper söderut. På vägen lägger de beslag på områden som tillhör Osmanska riket. Inte populärt. I början av oktober 1853 kommer krigsförklaringen från Osmanska riket mot Ryssland. Och efter årsskiftet 1854 går Frankrike och Storbritannien in på osmanernas sida i det som döps till Krimkriget. Den brittiska militären är ytterst illa förberedd för kriget, men överskattar gravt sin förmåga. Man skickar ut ungefär 25 000 man och räknar med att kriget ska vara vunnet på en månad.
Den brittiska armén hade inte varit i fält på väldigt länge. Den hade aldrig haft någon sjukvårdsorganisation för att det var ett protestantiskt land. Den sjukvård som fanns i fält, den fanns i katolska länder som skickade med nunnor som kunde sjukvård. Och som inte hade någon sexuell roll. Väldigt viktigt. Medan den brittiska armén skickade med sina prostituerade. För de hade en avdelning i armén som var till för att tillfredsställa männens sexuella begär. Så kvinnorna som var med var inte alls i sjukvårdsbranschen. Utan sjukvården var tänkt att de sjuka som mådde lite bättre skulle sköta de sjuka som mådde lite sämre. Och de som kom in som nysårade från slagfälten.
Och kriget är såklart inte över på en månad. Det drar ut betydligt längre på tiden och blir till skrämmande första sidans underhållning för gemene man i England.
Utdrag ur Times, 12 februari 1855. Det frös till ordentligt i natt och de vanliga spåren är i väldigt dåligt skick. Ett stort antal sjuka och fruktade döende män skickades till Balaklava idag. Och de bildade en av de mest fasansfulla processioner jag skådat. Flera av dessa män var nästintill avlidna. Med stängda ögon, öppna munnar och olustigt livlösa ansikten fördes de fram två och två med en rykande andedräkt i den frostiga luften som ensam skvallrade om att de alltjämt var vid liv. En figur var rent av skräckinjagande. Ett lik, stendött, sittande upprätt och fastbunden i sitt säte. Dess ben hängande stela rakt neråt, ögonen vidöppna och stirrande. Tänderna vilande på den utsträckta tungan och huvudet gungande, skrämmande naturtroget med varje steg som mulan som drog fram honom tog på den demolerade vägen. Samtliga sjuka som leddes fram längs vägen tycktes alla lika. Bara en hårsmån från graven.
Under 1800-talet kommer en hel drös med nya revolutionerande uppfinningar. Telegrafen är en av dem och med hjälp av den föds en ny journalistisk genre, krigsrapporteringen. Tidningen The Times går i bräschen med journalister på plats.
Befolkningen i de olika länderna fick läsa vad som hände medan det pågick och i England blev människor fruktansvärt upprörda när de förstod det här att soldaterna låg och dog i kilometerlånga rader.
En officershustru skriver i sin dagbok om slaget i Balaklava.
Om någon någonsin skulle vilja uppföra en balaklava-modell i England ska jag ge de nödvändiga ingredienserna. Ta en by av raserade hus och ruckel i den värsta tänkbara smuts man kan föreställa sig. Låt regnet forsa inuti och utanför dem tills hela platsen är ett träsk med ankeldjup gyttja. Fånga ungefär 1000 sjuka pestplågade turkar och proppa urskillningslöst in dem i rucklen. Döda ungefär 100 om dagen och begrav dem så att de knappt täcks av gyttja och lämnar dem att ruttna bäst de kan. Och se till att hålla uppe tillförseln. Samla ihop alla packåsnor, döende oxar och utslitna kameler på en del av stranden och lämna dem att dö av svält. Detta inträffar vanligen inom 3 dagar, varpå de börjar ruttna och lukta därefter. Samla ur hamnvattnet upp alla inälvor från de djur som har slaktats för att föda besättningarna på omkring 100 fartyg. Och stuva in allt detta i en trång hamn och ni kommer få en godtagbar efterbildning av Balaklavas innersta väsen.
Månaderna innan slaget vid Balaklava jobbar Florence Nightingale med att försöka hjälpa offren för en koleraepidemi i London. Hon nås förstås av de skakande nyheterna från fronten, inser att hon skulle kunna göra en verklig insats och greppa pennan. Det är nu som gamla vänner kommer väl till pass. Sidney Herbert, som hon träffade i Rom för några år sedan, är numera krigsminister. Och till hans fru Elizabeth skriver Florence ett brev. Där presenterar hon sitt förslag, att hon ska resa till Krimkriget och styra upp sjukvården. Men den tanken är hon inte ensam om. Innan Florence brev hinner nå krigsministern har han själv satt sig ner och författat ett brev till henne med samma innehåll. Det finns bara en person i England som jag känner till som är kapabel att organisera och övervaka en sån plan. Om vi antar att ett försök skulle göras, skulle ni då vara beredda att leda det, skriver han. Och han behöver inte fråga två gånger. På 20 dagar har Florence Nightingale med en organisationsförmåga som gjort vilken superprojektledare som helst grön av avundsjuka fixat fram en 38 kvinnor stark sjukvårdstrupp, organiserat packning och avfärd och kommit fram till fältsjukhuset i Skutari, strax utanför Konstantinopel. Allt det har alltså tagit mindre än 3 veckor och hon har inte hunnit förbereda sig själv eller sina systrar på vad de ska mötas av. Det visar sig vara helvetets portar som öppnar sig för dem på plats i Skutari.
Om man tänker att det är soldater som ligger på trägolv som aldrig är rengjorda och i princip direkt på golven och avföringen rinner, det stinker något fruktansvärt. Det finns latriner men de är ofta fulla så, och dessutom kan inte folk resa sig när de är tillräckligt sjuka. Så att ohyran är tam, skrev hon hem. Och militärläkaren, han tänkte inte släppa in några sjuksköterskor. De skulle inte vara där, det var hans mening. Och poängen var att den militära sjukvården skulle vara så dålig så att soldaterna längtade ut i fält igen. Och det var ju lite feltänkt, för det enda som hände var att de blev sämre och dog.
Sjukhuset är allt annat än en plats där någon kan läka. Det finns gott om arbete för Florence Nightingale och hennes sköterskor. Hon börjar med något som hon tidigare inte har kunnat bevisa, men tror benhårt på. Att hygien är viktig på ett sjukhus. Och det finns alltså en hel del att ta itu med här, både i lokalerna och hos soldaterna själva. Problemen i kriget är många, både stora och små. Ett av de mindre rent storleksmässigt huserar i oräkneliga skaror på mannarna och i deras kläder. Lössen. Tusentals bitande, kliande små parasiter kan krypa runt på en enda soldat. Det är både plågsamt och farligt, för lössen sprider sjukdomar. Florence Nightingale inrättar ett tvätteri i ett hus i närheten av sjukhuset, där soldaternas kläder kan kokas för att ta koll på lössen. Dessutom bekostar hon med egna medel och med pengar som tidningen The Times läsare samlat in nya sängkläder, skjortor och rockar till soldaterna. Nya hygienrutiner införs, som att soldaterna inte ska tvätta sig med samma svamp. Florence Nightingale misstänker med rätta att den smutsiga tvättsvampen sprider smitta mellan öppna sår, infekterade bölder och nyamputerade leder. Och på själva sjukhuset påbörjas också upprensningen. Ett stort problem är att vattnet är så förorenat att det enda som går att dricka är alkohol. Florence ser till att dricksvattenreservoarerna saneras. På ett ställe ligger ett helt hästkadaver som förgiftar vattnet. Och alkoholdrickandet på sjukhuset begränsas ordentligt. Och när det blir dags att inspektera soldaternas mat får Florence Nightingale ännu en chock.
Krim, 1854. Kön sträcker sig genom hela det kilometerlånga sjukhusområdet. Otåligt stampar de som orkar i marken och gnuggar händerna mot armarna för att hålla värmen i den råkalla morgontimman. Soldaten i mitten av kön, han med det sönderskjutna ögat, krossade näsan och den halvläkta splitterskadan i bröstet, har stått där sedan långt innan gryningens grå ljus kröp fram på himlen. Den fuktiga kylan får honom att huttra till och den molande hungern väcks. Men det är inte värst för honom. Han ser sig om. Han har i alla fall båda sina armar kvar och kan stå upp i den evighetslånga matkön. Frågan är bara om frukosten kommer räcka till alla. Igår, efter att ha köat i timmar för middagsmat, fick han sin dagsranson. Ett stort stycke med ben och några slamsor halvruttet rått kött. Det fanns inte tid att koka den grånande klumpen. Middagen fick bli de råa köttstrimlorna direkt från benet. Så belönar den brittiska kronan sina undersåtar.
Förutom hygienfrågan har Florence Nightingale en annan revolutionerande idé. Att bra mat är en av förutsättningarna för att kunna läka.
En av hennes stora insatser var att hon tog dit en fransk stjärnkock från Paris. Och han fick sköta kosthållningen och att man skulle odla egen mat så att de kunde få färska, alltså soldater behövde frukt och färska grönsaker, det visste hon. Och det hjälpte ju, andra vintern blev det ju jättemycket bättre hälsoläge för att folk fick något att äta.
Kort sagt kan man säga att hon kommer till det största engelska fältsjukhuset i Krimkriget och börjar bygga om det från grunden. Men det finns det vissa som inte är nöjda med. Florence Nightingale ska snabbt få känna på det kompakta motstånd som finns mot nyskapare som hon. Hemma i England däremot blir hon omedelbart en kändis, trots att ingen riktigt vet vem hon är. Men Krimkriget behöver ett ansikte. Det finns ingen Lord Nelson eller Wellington som i Napoleonkrigen, inga stora militära höjdare att hylla. Så krigets stora patriotiska affischnamn blir istället en kvinna, Florence Nightingale. Från soldaterna kommer vittnesmål om att hon är en barmhärtig ängel som skrider fram genom salarna med sin lampa och sprider läkekonsten. Vi kunde kyssa hennes skugga där den föll, skriver en soldat hem. Hon är den perfekta hjältinnan. Men det Florence Nightingale gör mest av är knappast att lägga svala händer på febriga soldatpannor. Hon är verkställande chef och ägnar den mesta av sin tid åt att planera, organisera och delegera. Och på fältsjukhuset är det långt ifrån alla som dyrkar henne som en idol. I de egna leden, bland sköterskorna hon har tagit med sig, knotas det en hel del.
De kunde klaga på väldigt besynliga saker som att deras uniform var så ful och särskilt hettan som fina fröknar som skulle vara i kök och så. De hade fina hettor och då var det en som var så missnöjd med hettan så att hon ville bli hemskickad för att hon inte stod ut med att hon såg så ful ut.
Och från toppen hörs högljudda protester. Militärläkaren som är ansvarig för sjukhuset vill skjutsa iväg henne. Enligt honom blir soldaterna bortklemade av att få vettig vård. De kan ju få för sig att de ska börja ställa krav på att bli värdigt behandlade även på andra ställen. I den brittiska armén under Krimkriget är nämligen soldaterna inte mycket värda i de höga befälens ögon. De är kanonmat och bör behandlas därefter. Chefsläkaren bestämmer att Nightingale och hennes sköterskor ska skickas hem. Men Florence har ett S i rockarmen.
Låt Mrs. Herbert veta att jag önskar att Miss Nightingale och de andra damerna ska tala om för dessa stackars fattiga, ädla, sårade män att ingen kan hysa ett varmare intresse eller känna mer för deras lidanden eller beundra deras mod mer än deras drottning. Dag och natt tänker hon på sina älskade trupper. Så gör även prins Albert.
Bakom orden ligger självaste drottning Victorias penna. Det känslosamma brevet från drottningen sätts upp på sjukhusets vägg. Och chefsläkaren måste backa. Han kan inte kicka någon som drottningen i egen hög person ger sitt varmaste godkännande till. Och om han hade brytt sig om och kollat på resultatet av Nightingales metoder hade han haft ännu ett skäl att vilja behålla henne.
Dödligheten var 44% bland soldaterna när hon kom dit. Alltså nästan varannan dog. Och när hon åkte var den 2%. Den var lägre än dödligheten i de militära förläggningarna i fredstid.
Men Florence Nightingales insats sträcker sig längre än att begränsa lidande och rädda livet på tusentals män. Hon gör ett hästjobb med att dokumentera och bokföra sin verksamhet. Florence Nightingales mattesnille från barndomen sitter i och hon för helt enkelt med vetenskaplig metod statistik.
Det var ju mycket fler som dog av infektioner, så, alltså förblödning, enkla infektioner och förfrysning. En av sårskador. Hon började föra statistik på vilket som var vilket. Vårdskadestatistik, det var hon först med i världen.
Krimkriget blir längre än den, låt säga, något underskattade tidsplanen en månad. Men 1,5 år efter att Florence Nightingale kommit till Scutari är striderna över. Freden undertecknas i Paris i mars 1856. Florence Nightingale stannar kvar för att se till att alla sjuksköterskor och patienter kommer iväg hemåt i säkerhet. Hon fixar också med nya jobb och pension åt sköterskorna och skriver en rapport om var och en av dem. Ordning och reda ska det vara. Sen är det dags för Florence själv att återvända till England, där det förbereds för en ståtlig välkomstceremoni för hjältinnan som räddat så många liv. Men det tänker inte Florence ställa upp på.
England, augusti 1856. Tågets ångvissla tjuter och från lokets skorsten puffar röken ut. Florence ställer mödosamt ner den sista kappsäcken på stationsplattformen. Hon ser sig omkring, stryker några svettdroppar från pannan och drar ett djupt andetag. Kontrasten mellan fältsjukhusets fasor och det frodiga åkerlandskapet med sina lummiga skogsdungar kunde inte ha varit större. Så greppar hon en av sina väskor och går fram till stationsvakten som snabbt ropar till springpojken att bära in resten av frökens bagage till förvaring. Florence nickar till tack och vandrar iväg. Vägen är inte så lång, men stegen är tunga och det är en trött hemvändare som till slut står framför grindarna till familjegodset. Snart kommer mamma och Partenope och tjuta av förtjusning när de ser henne. Det går väl an. Men så ryser hon till och ruskar på sig vid tanken på hur stort ståhej det hade blivit om hon hade anmält sin hemkomst. Att få vara i fred från pressen och de nyfikna massorna är värt vilken ansträngande promenad som helst.
Det har aldrig varit strålkastarljuset som har lockat Florence Nightingale. Hennes enda önskan är att få jobba på utan att bli störd. Och så har det alltid varit. När hon var liten var den lyckligaste tiden i livet när hon hade kikhosta i nästan ett helt år. För då fick hon vara i fred på sin kammare och läsa böcker. Så det är knappast förvånande att hon flyger under radarn när hon kommer hem från hjältedåden under kriget. Hon vill arbeta, inte chatta med journalister. Dessutom är det en sliten chefssjuksköterska som kommer hem till England. Under kriget har hon jobbat oförtrutet och hon har sett saker som kan bryta ner det starkaste av psyken. Död, ångest och smärta har varit vardag i många långa månader. Och som sten på den redan tunga bördan har en febersjukdom bitit sig fast i henne.
Det heter brucellos och det är en sjukdom som man kunde få om man förtärde. I hennes fall tror jag det handlade om opastöriserad getmjölk. Och nu är det inget livslångt lidande, det finns antibiotika, men då fanns ingen antibiotika. Så det var en kronisk sjukdom som verkar ha varit jättejobbig på så sätt att den kom och gick i skov. Och när man var som sämst, i hennes fall, hon kunde vara förlamad. Men jag tror också att hon måste ha varit världens första fall av utbrändhet. Alltså hon steg upp för tidigt och läste, hon sov för lite och läste för mycket och skulle dölja sin passion. Och sen då när hon fick arbeta så arbetade hon för mycket, för det fanns liksom inget lagom.
Florence Nightingale är 36 år gammal. Och så plötsligt fick hon möjligheten att rädda tusentals människoliv. Och hennes arbetsliv har bara börjat. För trots att hon är svag och sjuk kan hon inte bärga sig utan kastar sig iväg på inspektionsresor till sjukvårdsinrättningar kors och tvärs över Storbritannien. Och så får hon en inbjudan som man inte kan tacka nej till. Slottet Balmoral kikar fram i det böljande skotska landskapet. Ett litet sagoslott med torn och tinnar omgivet av mjuk grönska. Det är prins Alberts och drottning Victorias privata residens. Och dit bjuds den 36-åriga Florence Nightingale in på sensommaren år 1856. Hon förbereder sig väl innan hon reser dit. För på Balmoral serveras inte bara te utan också en chans att direkt påverka landets militärsjukvård. För Florence tar förstås upp sina hjärtefrågor med drottningen. Mötet med majestätet går galant. Drottning Victoria blir så imponerad av henne att hon skriver att hon önskar att de hade Florence Nightingale i krigsministeriet. Och bara kort därefter inleds en Royal Commission, en statlig utredning om sjukvårdsreformer i landet. Med fröken Nightingale har något stort satts i rullning. Den ambitiösa Florence fortsätter på sin inslagna bana. Och vid det här laget har mamma Frances och stora syster Partenope insett att hennes karriär inom sjukvården inte blev en skamfläck på familjens baner. Istället för skvaller och skandal blev det ju kändiskap och inbjudan till självaste drottningen. Så plötsligt är de mycket mer positiva till Florence livsval. Men relationerna i familjen fortsätter att vara såriga. Florence håller avstånd från mamman och systern. Både bildligt och bokstavligt. Trots att hon fortsätter drabbas av sjukdomsskov flyttar hon på egen hand till London. Där skriver hon på en omfattande rapport om insatsen under Krimkriget. 830 sidor lång blir luntan och den får stort inflytande.
När hon skulle presentera siffrorna så förstod hon att människor kan inte läsa siffror. Så hon konstruerade diagram, bland annat tårtbitsdiagrammet som har blivit en statistisk klassiker. Och det första sånt som finns i världen visar vad soldaterna dog av och när. Och hon blev sen den första kvinnan som blev invald i The Royal Statistical Society i England 1860. Hon blev en statistisk pionjär och hyllas som sådan av statistiker.
Trots att hon är sjuk med återkommande perioder av feber och depression är det hårt arbete som präglar hela Florence Nightingales liv. I hennes namn upprättas en sjuksköterskeskola år 1860 med hjälp av en fond som The Times har samlat in pengar till. Där utbildas sjuksyrror från hela Europa och Florence Nightingale har personlig kontakt med många av dem. En av dem är en svenska, småländskan Emmy Rappe, som blir Sveriges första medicinskt utbildade sjuksköterska och sjukvårdspionjär i Sverige. Florence Nightingales berömmelse är enorm och hon har ett stort socialt kontaktnät. Skriver oräkneliga brev och möter auktoriteter på alla vetenskapliga områden. I sin korrespondens diskuterar hon allt från sjukvårdsfrågor till moral, etik och statistik. Ett sprillans nytt område som hon är en av tidens viktigaste experter på. Men det mesta sker på hennes villkor och ofta från hennes eget sovrum.
När hon kom hem då så gick det väl ett halvår eller ett år så föll hon ihop helt och hållet och kunde inte resa sig. Och då var hon sen i princip sängliggande i 30 år. Och det är intressant på så sätt att hon utförde alla sina vårdreformer från sin sjukbädd. Så hon hade ju, alltså hon var ju en sjukling av ett sätt som, på ett sätt som vi inte har idag. Att man har sekreterare, kock, tjänstefolk. Så från sin sjukbädd gjorde hon det. Man kan säga idag att hon gjorde det hon ville. Hon gjorde inte det hon ville för hon tyckte att hon förmådde så lite.
Jobbet lägger hon alltså aldrig ner. Det är en följetong utan slut i hennes liv. Hon tar sig också tid att försonas med sin mamma Frances och sin syster Partenope. Hon överlever dem båda och vårdar dem när de är gamla och sjuka. Och efter 14 långa år utan att lämna sitt sovrum dör slutligen Florence Nightingale 1910, 90 år gammal. Och precis som hon en gång smög sig hem från Krimkriget och undvek pressfotografernas blixtar kräver hon att få begravas i stillhet och anonymitet. På hennes gravsten står det inget mer än hennes initialer, FN. Det är som en vårdande ängel Florence Nightingale är ihågkommen. Men hennes insatser är oändligt mycket mer än att vårda soldater i Krimkriget. Hon är en av den moderna tidens viktigaste sjukvårdsreformatorer och tar enorma steg mot en modern och utvecklad sjukvård.
Jag har ofta fått frågan hur bilden av henne hade varit om hon hade varit man. Och då tror jag att det går inte att säga för att det kunde inte ha varit en man. Det hon gjorde är rotat i den kvinnliga delen av verkligheten. Så hon är bara möjlig för att hon var kvinna. Och för att hon hade de här ekonomiska förutsättningarna som ödet hade gett henne. Jag tycker vi ska minnas henne som en fantastisk socialpionjär. Och om man tycker att det här med Gud är besvärande så kan man bara lämna det därhen. Gud och pengarna är inte det som gjorde henne. Men att hon hade dem, att hon hade de två krafterna gör ju att hon kunde göra det hon ville göra.
Florence Nightingale tycks ha varit en kraft som inte tolererade att bli bortviftad i sin samtid. Visst fick hon skjuts av Krimkriget och all publiciteten i tidningarna. Men det som har gett sjuksköterskan Florence Nightingale en självklar plats i historien är hennes arbete. Jobbet kom före allt, både kärlek och ett bekvämt liv. Och det gav resultat, inte bara för henne själv, utan för hela medicinvetenskapen. Det brukar sägas att ingen blir profet i sin egen tid. Men precis som så många andra regler gäller den här inte för den envisa arbetsnarkomanen och pionjären Florence Nightingale. Med järnvilja slog hon upp dörrar som tidigare varit stängda och bana väg för en helt ny och omistlig yrkeskår.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Samuel Lindberg och Pablo Leiva Wenger.
P3 Historia görs av Munk.
P3, Sveriges Radio.